trogna lyssnare vet ju att jag fick i födelsedagspresent en klocka av märket Rolex av min kille. Men hur kommer det sig att jag, när jag har på mig den, känner mig lyxig, rik, värdefull, men samtidigt lite som en bluff? Välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Att vilja omge sig av lyx och vilja ha en lyxig handväska eller en supertjusig Rolex är inget nytt. Men hur påverkar det oss egentligen, och varför är de här sakerna så viktiga för oss? Det är några av alla de frågorna vi ska ta upp i dagens avsnitt av Dumma människor om lyx.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Björn, lyx. Du må tro att jag fick gåshud av spänning när du sa att du ville göra ett avsnitt om lyx. Berätta, vad är det med lyx och dumma människor? Hur ser kopplingen ut där?
Den kommer att vara tydlig. Jag tror att vi människor liksom framträder i all vår dumhet på något sätt i det här ämnet.
Mm.
På ett sätt som är kul, tycker jag. Och intressant.
Perfekt.
Jätteroligt att läsa om det här var det. Och vi kör en liten definition då, en sån här ordboksdefinition.
Ja, av lyx.
Ja, för alla har en idé. Men det är alltid kul med sådana definitioner för då får man ta ner det på en så här konkret nivå. Jo, att i betydande omfattning, för egen skull och huvudsakligen i bekvämlighets-, nöjes- eller statussyfte äga föremål och utföra aktiviteter som kostar mycket pengar eller andra resurser, ett överflöd.
Mm.
Och det här var ju inget som kom med Louis Vuitton.
Nej, det har funnits tidigare, låt mig gissa.
Det har funnits tidigare. Det har ju varit en klass- och statusmarkör genom hela historien egentligen. Jag läste någon biografi om Karl den XII som heter Carolus Rex, tror jag, för massa år sedan. Och jag minns att jag liksom hajade till över de här otroliga utsvävningarna han ägnade sig åt. Som tror jag var ganska standard för en kung på den tiden. Men till exempel, om de var ute i fält så hade han ett superlyxigt tält och alla andra svalt och fick äta liksom rovor ur någon hink och sådär i bästa fall. Men han käkade så här 30 rätters luncher, du vet, med så här en snigel i en sparv i en kanin. Och typ den sortens rätter. Sådana otroliga liksom excesser. Och det var väl standard vid hoven på, så att säga, förr i tiden. Hos romarna så kunde det handla om honungsdoppade möss som man åt som ett litet snack.
Nej.
Mm.
Lä.
Och ja, men så, som genom hela historien har det funnits då i olika former. Och då har man försökt stävja de problem som kommer med lyxkonsumtion. Till exempel i det demokratiska Aten, där man försökte skapa en dygd där det istället handlar om att man ska ge bort sitt överflöd. Ge det till staten, så att säga. Man säger skatte... Tänk. Tidiga sossar, kanske.
Ja, visst.
Och det gick väl med blandat resultat. Och så även i Sparta. Känner du till Sparta, den antika Sparta?
Ja.
Och också ordet spartan. Spartanskt.
Ja, just det.
Ger ju en hint om vad som var en dygd i Sparta.
Ja.
Nämligen att liksom hålla igen, helt enkelt. Och när de blev rika på sina krig och så började det ändå bli en del excesser med lyx i olika former som man försökte motverka, till exempel genom att prägla mynt som var för tunga att gå runt med jämt, så man skulle inte kunna gå runt och flasha sin rikedom sådär.
Alltså, vi människor har varit så smarta genom historien. Om vi inte vill att folk ska ha för mycket pengar, då gör vi pengarna för tunga. Vi är så tunga som man inte orkar ha mycket pengar. Det kan jag i och för sig förlita mig på, eller förlika mig med. Eftersom min son Max ju inte har något begrepp om vad som är mycket pengar. Alltså så här, en sedel eller ett mynt. Myntet känns lyxigare för att det är mycket. Så han samlar på exakt alla mynt vi har. Och vill gärna att man går runt med dem hela tiden. Så jag känner igen det som spartanerna kan ha upplevt. Att det är jobbigt med tunga pengar.
Ja, bra. I Kina har man nyligen, jag vet inte om det här förbudet gäller fortfarande. Men för inte så länge sedan så förbjöd man annonsering för lyxvaror. För att tanken var att det kommer att säga. Det har ju blivit väldiga inkomstskillnader i det landet. Men samtidigt så ska de ju vara, så att säga, kommunister. Och för att inte uppmärksamma folk på de här klasskillnaderna så har man förbjudit annonsering då för lyxvaror.
Fråga.
Ja?
Trogen, inte bara medverkande utan även lyssnare av podden Dumma Människor, så minns jag hur vi pratade i cancel-avsnittet bara för några avsnitt sen om det här med vad man vill när saker blir cancelade och att man vill ha det. Blev kineserna ännu mer sugna på lyxprodukter efter att de inte fick se annonser på dem?
Det är en bra fråga. Det kan man tänka sig att det kanske kan bli något sånt.
Eller blev de bara sugna på lyxannonser?
Ja, oklart. Får bli ett eget avsnitt.
Mm.
Jo, jag tänkte ta upp ett annat roligt historiskt fenomen som kallas potlatch. Och det har bland annat förekommit då i, vad säger man, ursprungsbefolkningar i nordvästra USA och Kanada. Och det handlar om att man antingen ger bort väldigt mycket gåvor. Alltså, säg att du har en viss mängd resurser i ditt hushåll. Och att du ger bort en helt överdrivet stor del av dem. Eller till och med förstör dem. Slänger in dem i elden, som det ofta var där då. Bara för att markera att här är vi sånt liksom överflöd så att vi kan till och med förstöra saker. Och på en sån här potlatch då, till dem så bjöds så att säga, rika hushåll i en stam eller ett samhälle in. Och gästerna förväntades sen förstöra minst lika mycket för att inte tappa ansiktet av sina egna grejer.
Nej, men...
Så att det här låter ju väldigt, vad ska man säga, det låter ju inte så superrationellt, men klipp till Båstad 2014.
Ja, exakt. Vaskefest.
Vaskefest, ja. Där man står och sprutar ut champagneflaskor. Tänker mig med ungefär samma funktion då.
Ja, visst. Du, det här påminner mig om en jätterolig Hasse och Tage-sketch. Du vet, Lindemann, som var liksom deras improvisationsgrej, där, om jag inte missminner mig, så tog Tage Danielsson bara någon random tidning, läste upp en rubrik och... med liksom utgångspunkt i den rubriken så bara kastade han på Hasse Alfredson att säga, ja, med oss idag har vi med anledning av detta. Och då är det ett jätteroligt Lindemann-avsnitt där han säger så här, bla bla, folk blir, om det nu är rika eller fattigare, och med oss har vi Sveriges rikaste, eller en otroligt rik, Malte Lindemann. Och så här, hur blev du så här rik? Eller något sånt där, säger Tage till Hasse. Malte Lindemann som då svarar så här,
ja, det är roligt, men jag slänger den här hatten. Jag gör hur jag vill, så rik är jag.
Min finaste definition av att vara jätterik. Jag slänger den här hatten. Han gjorde en mini-potlash där och då.
Verkligen. Med den här lilla historiska exposén då, via liksom Karl XII och Rom och Sparta och Aten och nordvästra USA, så vill jag visa på förhållandet att lyxkonsumtion, att det finns ganska mycket så att säga grottmänniska i det. Det är någonting som,
ja, just det,
är liksom oberoende av tid. Jag brukar prata om att vi är grottmänniskor i moderna kläder och här är det så himla... När det handlar om lyx blir det så himla tydligt, tycker jag.
Jag tycker att det är extra kul när det handlar om lyx, som känns som en sån otrolig... Så här, civilisationen har nu gått så långt att vi har hårlocktänger som kostar som en månadslön. Och de som kan köpa den är superlyckliga. Det känns som en så otroligt så här, det är så framstegsbetonat på något vis. Och det blir så extra roligt att just det är grottigt.
Ja, eller hur? Alltså, precis, om jag ser någon med en klocka för 150 000 kronor eller 200 000 kronor eller så. Mm. Inte för att jag har tillräcklig kunskap om klockor för att kunna bedöma vad den kostar exakt. Men som ett exempel. Alltså, om jag ser någon med en väldigt, väldigt dyr klocka, så då får jag mer så att säga grottmänniskovibe än om den personen hade haft en klocka för 1400 kronor.
Ja, roligt.
Sen hade jag själv jättegärna haft en klocka. Sen hade jag hade själv jättegärna haft en klocka för 150 kakor. Det är inte det, sådär. Men då blir den här, så att säga, stenåldersstämningen påtaglig för mig.
Åh, vad roligt. Ja.
Ja.
Tanken har aldrig slagit mig, men nu är den här och den blommar.
Ja. Och jag tänkte vi börjar där. Alltså vi börjar med människan, det biologiska djuret. Och sen så har vi människan, det kulturella djuret också då. Men om vi börjar med det biologiska djuret. För det fanns några roliga studier jag stötte på när jag läste på om det här.
Mm.
En till exempel av Nave et al. De kunde visa ett kausalt samband, alltså ett orsakssamband mellan mer testosteron hos män och större intresse för lyxkonsumtion.
Ja, oförvåning. Kan du utläsa i mitt ansikte? Ja.
Ja. Så att...
Nej, nästan så här. Skadeglädje. Ha. Vad var det jag sa? Den känslan fick jag nu.
Ja, just det.
Alltså så här, Jan Emanuel du skenheliga sosse som liksom roffar åt dig och åker runt i glidiga bilar. Det är klart att du... Ja, det, ja, det är klart att du är.
Du vet den här ikoniska bilden på Jan Emanuel där han står på någon så här lyxig båt tillsammans med sju andra killar som ser exakt likadana ut. Har du sett den?
Nej, jag undviker allt med Jan Emanuel.
Ja, nej, men det är en så här ikonisk bild som jag ser typ en gång i veckan för att någon postar någon postar den i någon sammanhang. Och på den bilden till exempel då är det en otrolig, tycker jag, så här grottmänniskovibe.
Ja.
De hade lika gärna kunnat liksom stå på en jättestor mammut eller något med sina spjut. Jag tycker det är en sån, just av det här skälet som vi är inne på.
Men för du sa kausala grejen, för du, ens hjärna tänker då så här, den tänker att har man mycket testosteron så vill man ha lyx. Den tänker inte, har man lyx så höjs ens testosteronnivå.
Den här undersöker det första förhållandet, om så att säga mer testosteron ger ett lyxsug. Och då gjorde man så här att man gav folk antingen testosteron eller placebo. Och sen så tittar man på vad de här personerna hade för preferens för antingen lyxvarumärken eller mer vardagliga varumärken, men av ungefär samma kvalitet då. Man jämförde till exempel Calvin Klein och Levi's. Och,
vilket av dem var lyx? Det var Calvin Klein.
Ja, precis. Och då kunde man se att när man gav testosteron så ökade det preferensen för Calvin Klein jämfört med Levi's.
Nej.
Tankar på det som vi inte redan har uttryckt?
Kanske då det här andra saker som vi redan har pratat om som man liksom kopplar ihop så här, testosteron. Alltså lite så här gorillahannen, risktagande, liksom extrovert, kanske vill bli president, kanske vill bli avsugna praktikanten, kanske vill bestämma jätte... Alltså så här, det finns ju massa sådana så grejer knutet till, och då kan vi på denna hög av saker vi ser kopplade till detta beteende också lägga dyrt och lyxigt.
Ja, precis. Man associerar ju direkt till vårt avsnitt om maktparadoxen. Första säsongen. Gå tillbaka och lyssna på det om ni inte har gjort det redan. Det är jätteintressant om hur vi påverkas av makt egentligen.
Hur kan du som är socialdemokrat ha en vit Lamborghini? Då sålde jag den vita Lamborghinin och köpte en sosseröd Ferrari istället.
Jag tänkte sätta upp en annan studie som visar på det här med vikten av biologiska faktorer i det här sammanhanget, eller lyxkonsumtion som penisförlängare kan man säga. Det här var en annan studie med män då, och då kunde man se att manliga kunder köpte dyrare produkter när man hade placerat en fysiskt dominant manlig försäljare.
Oj, vad intressant. Så Jan Emanuel borde arbeta på Calvin Klein-butiken.
Ja, är han en fysiskt dominerande? Ja, det kanske han är.
Han är fysiskt dominerande. Ja, han är lite stor som ett hus. Eller han kanske inte så lång, nej. Men han är väl otroligt mucklig.
Ja, det är han nog. Ja.
Nog om honom. Hulken. Hulken säger vi istället.
Ja, Hulken. Visst. Och längd var en tydlig faktor här då, så att säga. Att den här effekten var starkare bland kunder som var kortare än hos kunder som var längre. Så att... liksom väldigt tydligt det här biologiska djuret, lyxkonsumtion som en penisförlängare helt enkelt.
Okej, reflektion här. Om man går på i Stockholm Biblioteksgatan eller i andra städer så heter gatorna andra saker, varsågod för information, men i alla fall gator där det finns lyxmärken, så står det ofta jättebjässar till vakter i dörren, och så har jag undrat, varför står de där? Är det för att man inte ska kyva? Och nu tänker jag mig att, ja, delvis, men också för att ge oss en underlägsen känsla så att vi kommer konsumera mer lyxprodukter.
Ja, kanske det. Precis.
Mm.
Och nu har vi pratat om män här specifikt, men tro inte att ni kvinnor slipper undan, Lina. Jag tänkte ta upp en sån
studie. Har inte vi lidit nog?
Relaterat till kvinnor också då. Det var en ganska intressant studie, tyckte jag, som visade att man mätte sådana här ERP, som vi kallar en slags hjärnvågor, hos kvinnor som fick titta på antingen liksom basic-varumärken eller lyxvarumärken i någon slags labbmiljö. Och då kunde man se att de här kvinnornas uppmärksamhet var lika stark för alla typer av produkter när de var på egen hand. Men så fort det kom en annan person in i rummet så blev det liksom mer uppmärksamhet, mer hjärnaktivitet på de här lyxprodukterna. För då blev det genast viktigt,
intressant.
Eller viktigare med lyxprodukter.
Fråga, gjorde man den där studien även på män?
Nej, det var bara kvinnor som ingick i den.
För det hade ju varit intressant om man hade gjort samma studie på människor, alltså så här, män och kvinnor, för att se om det just är specifikt kvinnor som reagerar sådär, eller om det är människor generellt som blir liksom konkurrensuppäggade av lyx.
Visst, ja, man kan tänka sig faktiskt att det skulle vara så för män också. Så det var några studier som jag tyckte anknöt bra till det här med grottmänniskan och lyxkonsumtion. Alltså att det handlar om så enkla saker som så här, konkurrens och dominans och den typen av grejer. Akta dig för lyxfällan, lyxfällan. Akta dig för lyxfällan, lyxfällan. Akta dig för lyxfällan, lyxfällan. Sen läste jag en jätteintressant studie här om makt och lyxkonsumtion. Vi var inne på det lite grann nyss då, men att ju mer makt man får, desto mer inriktad blir man på upplevelser istället för materiella ting. Alltså lyxupplevelser istället för materiella ting. Och
lex månfärd.
Ja, exakt. Och tesen är att det materiella handlar mycket om tillhörighet, att man så att säga, man vill ha dyra fina saker för att visa att jag tillhör den här gruppen eller den här klassen eller så. Men när man väl är där, då blir det mycket viktigare med unikitet. Att skilja ut sig.
Ja.
Då handlar status om att göra sånt som andra inte enkelt kan imitera.
Jeff, men inte Ben, åkte till månen.
Nej.
Jeff var alltså coolare.
Precis. Och sen så
var det till månen de skulle, de här rika miljardärerna, eller var det, skulle de bara ut i rymden?
Jag tror att de skulle bara ut i rymden. Det skulle väl säkert smälla högre med en månfärd, men jag tror inte att de har fått till det ännu.
Nej, bara
eller
ut i rymden.
Inte tekniken eller så.
Nej.
Läste en intressant studie om subtil versus högljudd lyx. Fattar du vad jag menar när jag säger så?
Ja, det tror jag. Louis Vuitton skrivit över hela magen, eller en Louis Vuitton nyckelring utan logga.
Ja, precis.
Bildligt talat.
Och den här studien kunde visa något som man då kanske kan, så här, som man kan förstå ganska lätt och som man kanske kan känna igen till och med. Att konsumenter som är mindre erfarna inom lyxsegmentet, eller som har varit där mindre, shoppat mindre lyxgrejer, och de kallas i den här studien för luxury excursionists, alltså på utflykt i lyxen. Typiskt sett då kommer de från lägre socioekonomiska grupper. De har en preferens för högljudd inom citationstecken lyx.
Just det. Det vill säga, det ska synas.
Det ska synas, ja. Varumärket får gärna vara tydligt och så. Till exempel logotyper och sådana saker.
Och guld om det ska vara någon metall och liksom,
exakt,
tänker jag mig.
Exakt. Jag bara tänker på den här liksom klassiska, ska vi säga, nidbilden av, ja, men du vet, folk som åker runt med så här otroligt överdådiga bilfälgar i guld som snurrar och som säkert kan kosta en förmögenhet, men som,
exakt,
är lite så här övertydligt lyxiga. Och i kontrast till dem då så har vi lyxexperterna som föredrar nedtonad, subtil lyx som bara andra experter kan känna igen.
Just det.
Och jag tänker, mer vardagligt pratar man väl om den här högljudda lyxen då, som kanske är vulgär, eller mer vulgär. Och den här andra som mer subtil då kanske. Och jag pratade med jag träffade en kille som var expert på dyra klockor. Hade jobbat med såna i massa år. Och han berättade att han själv vill inte ha någon av de här liksom välkända varumärken av precis det skälet. Utan han gick runt med en klocka som typ ingen vet om att den är jättedyr. Förutom andra klockexperter.
De riktiga kännarna. Ja. Det är en riktig så in-group-grej.
Exakt. Så det var ett exempel på det då. Läste du den här väldigt uppmärksammade intervjun med Jan Guillou och Kalle Schulman?
Nej.
Om livet på Östermalm?
Han sa någonting. Han sa någonting om att vara på Östermalm och nu går lite kreti och pleti runt. Hur var det han sa? Han sa någonting sånt.
Ja, alltså han resonerade mycket om det här med det subtila versus det högljudda på något sätt. Att det var så man kunde skilja uppkomlingarna från de riktiga, inom citationstecken, Östermalmsborna.
Mm.
Bjobo sa i den artikeln att alla klockor över 200 000 är löjliga.
Mm.
Och jag tror att det han menade med det var att då blir det så här show-off på något vis.
För jättemånga andra så börjar det vid varje klocka över 15 000, men absolut, Jan Guillou.
Ja, ja, precis. Det känns som att han levde väldigt långt ifrån vanliga människors vardag på något sätt. Men det kanske är. Man har listat ut förut.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusa till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
En annan sån här distinktion då, som man har sett i forskning, det är mellan ikonisk och säsongsbetonad lyx. Dels har vi så här ikoniska produkter, alltså sånt som sådana som har sett likadana ut i 100 år från generation till generation. Liksom Rolex Explorer, de har ju sett likadana ut alltid. Eller någon viss väska, vad vet jag, eller något smycke kanske. Och sen så har vi de här säsongsbetonade som skiljer sig från säsong till säsong, som är mode just nu, så att säga. Och de här har ganska olika effekt på betraktare.
Mm.
Och en sån sak är att den här senaste säsongens lyxmode har ofta något högre status, eftersom man kopplar det till... De är inte klassiska, men man kopplar det då till, så att säga, det här är någonting som den här personen har jobbat ihop till.
Mm-hmm.
Är du med?
Ja, jag är med. Jag är inte säker på att jag skulle reagera så, men ja, okej, okay, jag är med.
Jag tror att det är lite olika... Alltså, jag tror man kan reagera på olika sätt beroende på grejer som jag alldeles snart ska beskriva. Men i den här studien då, så folk som har lite koll på de här produkterna tänker då att det här är någonting som den här personen har, så att säga, förtjänat eller jobbat ihop till, eftersom det är, så att säga, senaste säsongen eller så. Medan om det är en mer sån ikonisk lyxpryl, så kanske man tänker att den är ärvd eller så.
Ja, du menar så, ja. Mm. Jag har fått fodd eller ärvd av, ja. Mm.
Jag tänker mig, Lina, att i vissa kretsar, alltså i kretsar där lyxkonsumtion till exempel anses vara dålig smak och vulgärt, eller nyrikedom, där nyrikedom anses vulgärt. Såna kretsar finns ju, helt klart.
Och där, just det, då ska man inte ha senaste väskan, utan då ska man ha den gamla klassiska väskan.
Jag tänker det. Där är det bättre att signalera att det här har jag ärvt än att det här har jag köpt.
Ja, exakt.
Så att det beror lite på vad man frågar. Däremot så var det en annan studie som visade att såna här vintage items, alltså retrolyx eller klassisk lyx, kan ha en ganska vad ska man säga, trösterik psykologisk effekt. Det här tyckte jag var intressant att läsa. Det kan hjälpa folk med existentiell ångest. Alltså om man har till exempel mycket oro för döden eller den typen av grejer.
Oj, det är så här kapitalisternas krama ett träd.
Ja, alltså,
om man går ut i skogen och kramar ett träd så känner man sig liksom som en del av evigheten, någonting större som har funnits innan jag kom och som kommer finnas efter det.
Precis.
Är det samma med det?
Exakt den effekten är det som de beskriver. It's strengthening the mental connection across past, present and future. Och det hjälper till då med att, så att säga, dämpa till exempel dödsångest. Och man testade det här genom att så att säga, inducera dödsångest hos deltagare i den här experimentet. Och sen så fick de titta på olika föremål helt enkelt. Och då kunde man se att sån här vintage lyx hade den effekten då.
Men gud, det kan jag verkligen förstå. Det kände jag nu. Nu kände jag att jag absolut vill ha en... nu har jag ju förstås redan en Rolex eftersom jag fick den av Alex. Kanske inte en för 200 000 kronor, men ändå... Men gud vad jag fysiskt kände att det skulle påverka mig så.
Ja.
Att känna att man har en sån här klenod som liksom, den här har varit åtrådd av inte bara min mamma utan min farmors mor. Alltså så här, bara åh vad liten och förgänglig jag kände mig och vad stort och evigt livet är.
Ja, det är något vilsamt i den tanken.
Ja.
Samma sak som att sitta vid något så här stort berg som man vet har funnits där i miljoner år. Även om det inte är riktigt samma sak.
This one is a Richard Mille Skull Asia edition. This is my most expensive watch. $1 million. I feel weird saying that.
Vi hade en studie här som visade att folk är mycket mer känsliga för och uppmärksamma på lyx där det är stora inkomstskillnader. Och det har man mätt till exempel på det här sättet då, att lyxvarumärken som Louis Vuitton och Rolex, men inte mer vardagliga eller mer basic varumärken, nämndes oftare i tweets som kom från socioekonomiskt, alltså från områden där det var stora inkomstskillnader.
Mm.
Är det med? Så att folk i områden med stora inkomstskillnader är mer upptagna vid lyxvarumärken och twittrar oftare om dem. Det visade den studien då. En annan studie visade att över 70% av de 40 vanligaste sökningarna online, en amerikansk studie här, i stater med stora inkomstskillnader rörde lyxvarumärken. Medan ingen av de 40 vanligaste sökningarna i stater med mer så att säga, jämlik ekonomisk struktur hade med lyxvarumärken att göra. Så att samma grej där då, att där inkomstskillnaderna är stora är folk mer... Liksom upptagna vid lyx.
Försöker tänka på en evolutionär nivå. Varför kan det se ut så på en evolutionär nivå? Jo, för att människosläktet som sådant behöver... Om man är fattig och ser rik så behöver man känna att jag vill också vara rik för att kunna liksom göra framsteg och kämpa på. Så att därför har det större effekt. Så.
Ja, precis. Jag tänker mig att det är mycket mer...
Man vill vara som dem, avundsjuka och liksom...
Det blir mycket mer impact. Om du har den där liksom, dyra klockan i ett område med stora inkomstskillnader så alltså, den betyder mycket mer där. Alltså, den får väl mycket mer uppmärksamhet och signalerar någonting mycket starkare. Och gör att man kanske kan så att säga, ta flera kliv på någon statusstege på ett helt annat sätt än i ett område där det är mindre skillnader.
Ja, just det. Mitt svar på frågan, jag försökte ju på att förklara evolutionärt, vad kan det ha för poänger för mänskligheten som släkte att vi fungerar så.
Mm.
Att den fattiga är som ser rikedom är extra intresserad av den.
Alltså om man har det evolutionära perspektivet så tänker jag mig att där är ju alltså i samhällen där inkomstskillnaden är större är ju också konkurrensen definitionsmässigt hårdare. Eller hur?
Ja,
om vi går tillbaka
exakt.
Till det här liksom penisförlängar perspektivet så att säga.
Jag har aldrig riktigt gillat Louis Vuitton på grund av den vanliga färgen, den här bruna liksom han symboliserar Louis Vuitton med. Men jag älskar Black Edition. Alltså den är så snygg att jag dör. Alltså den där väskan, alltså jag dreglar för den. Jag dör för den där väskan.
Jag tänkte att vi ska prata lite om nya lyxmarkörer. För att alltså om man tänker sig vårt liksom västerländska medelklassperspektiv. Så det finns ju en del saker som så att säga, i din och min kultur, Lina, eller i vår verklighet och i många lyssnares verklighet, är liksom specifika för nu. Hur kan man signalera status och lyx på ett sätt som skiljer sig från det vi har pratat om hittills?
Resor och tid, tänker jag mig. Två sådana saker.
Mm.
Det är ju väl, eller resor vill man kanske inte nu i och med corona. Men klass, vad kan det vara? Bildning typ.
Exakt. Läste en studie här då där man har identifierat en del så här nya områden som folk tycker är statusmarkörer då. Och det är så föräldraskap, utbildning, hälsorelaterade saker.
Mm.
Och allt det här känner man ju igen.
Ja, verkligen.
En typisk sån här influencer-lyxsignalering skulle ju kunna vara att man är på någon lyxig silent retreat i San Francisco. Där man, eller på landet någonstans där. Där man tar hand om sig själv och äter bra och vårdar sin hälsa på olika sätt.
Men också att man är en dansk modell som har 4 barn.
Ja, precis.
Och är 30 år.
Ja.
Alltså det är ju ingen nyspaning att om man går på då Östermalm, det rikaste jag har att referera till, så har folk så jävla mycket barn. Och alla mammorna är också högutbildade och jobbar jättemycket, så jag fattar inte hur de får ihop det.
Ja.
Med liksom 3-4 barn. Och det är också min spaning nu när jag har haft tid att följa såna här. Men det känns urfräscha, jättesnygga danska modeller som man tänker så här, åh, hur har du haft tid att spara ut så långt hår i ditt liv, tänker man. Och sen så bara, tittar man på bilderna och så bara, nej, men 3 ungar.
Precis.
Det är inte sant.
Det går ju någon magisk gräns där vid 3:e barnet. Har du hört det uttrycket status-3:an?
Mm. Nej, berätta.
Ja, det är ett 3:e barn som, alltså så här, barn 1 och barn 2, det är
råd,
lite standard.
Råd, ork och hälsa att skaffa till, ja, just det.
Och sen skaffar man status-3:an. Som ett sätt att då kanske, det kan finnas 1000 skäl till det, men i det här lyxperspektivet så handlar det väl då om att man så att säga vill markera att man har tid och resurser. Och det är bara så intressant att tänka på hur det där har svängt, att förut var det en arbetarklassgrej att ha många barn.
Ja,
och nu är det, precis som du är inne på, en överklassgrej.
Nej, och det är på allvar. Alltså jag tänkte, nu är ju liksom pushing fertilitetens riktiga limits här, men om vi skulle vilja ha ett 3:e barn så bara, nej men var ska det barnet bo då? Hur ska man få plats i en bil? Eller så att man bara, men det skulle ekonomiskt vara supersvårt. Och då bara, aha, läckert för de som har pengarna att så här, genom bara att skaffa till barn så är det ännu ett fräscht sätt att informera omvärlden om att man minst är pigg, hälsosam och rik nog att klara av det.
Ja, visst. Och sen så det stod i den här studien då, utbildning lyftes upp som en av de här grejerna. Amerikansk studie visserligen då, parents face mounting pressure to send their children to elite kindergartens and schools, sign them up for extracurricular activities and nurture their cultural, not just physical development at home, bla bla bla. Och då har jag, visst har jag berättat i något avsnitt att jag är med på en sån här e-postlista för internetentreprenörer. Jag har varit med på den i kanske 15 år eller sådär, ingen aning hur jag hamnade där, men det är kul att vara med och följa vad de pratar om och sådär. Och där pågår just nu en debatt om, eller inte en debatt, de diskuterar, i Sverige har vi ju mycket debatt om skolan, så här, kommunal versus privat och så vidare. Men där är de inne på så här, Elon Musk, ni vet Tesla-entreprenören. Han har en så här skol, online-skola. Så nu håller de på att sätta sina ungar i den.
Och jag
känner att i den där tråden som jag bara följer på håll, det är väldigt mycket signalering. Alltså det är en slags lyxsignalering av precis den här typen som vi pratar om här.
Och man blev också sugen på det här. Elon Musks skolas skolplattform. Hur ser skolplattformen ut på den skolan?
Jag kan tänka mig att den är bättre än den som till exempel jag och andra Stockholmsföräldrar har att brottas med. Men alltså min poäng där är att det handlar ganska, jag tror att det handlar ganska lite om ungarna i det fallet och ganska mycket om så att säga lyxsignalering. Om jag ska vara lite krass.
Ja, visst.
En liten forskningsspaning i den här studien var att vi i vår moderna västerländska lyxkonsumtion eller lyxsignalering har gått ifrån lite grann den här klassiska liksom oligark-grejen, att man bara ska visa upp dyra föremål på olika sätt. Till exempel att göra sig intressant genom att, som de skriver, gå på restaurang, äta svindyra ostron, men också ta en mac and cheese. Någon sån här makaronrätt.
Visst.
Så enligt den här studien författare då, så handlar det på något sätt om att markera att man är, så att säga, en modest och återhållsam person, vilket är lite trendigt ju. Till exempel att man ska hålla igen med liksom flygresor och sådana saker. Men att man samtidigt har medlen och möjligheterna att, och den goda smaken att köpa de här ostronen också.
Just det.
Så det är en typ av lyxsignalering som förekommer nu.
När gondolen fanns i Slussen, en restaurang som var liksom högst upp i Katarinahissen när man såg ut över precis hela stan, då var det min högsta form av lyx. När jag ville känna mig riktigt lyxig, då åkte jag hissen upp till gondolen och så beställde jag en te. För den kostade 30 eller om det var 35 kronor, lika mycket som på vilken Wayne's Coffee som helst. Men man fick den liksom på silverbricka med så här citron om man ville ha. Citron, honung, socker, alltså alla bitar. Och det kändes så jävla fint att så här bara topplyxa med te. Jag hade inte råd att lyxa med något annat, men det kunde jag åtminstone lyxa med. Och då får jag också höra nu från forskningen att det dessutom var lite modernt.
Tro nu inte att allt bara som gäller är vin och champagne och rosé och allt det här goda i livets frukter. Nej, vi dricker massor med vatten. Lyx i små format kan oftast kännas som en stor grej. Så 7-8 dryckestationer finns i vårt hus.
Då tänkte jag att vi ska gå in på lite fördelar och nackdelar psykologiskt med lyx och lyxkonsumtion.
Mm.
Vi kan börja med lite fördelar då. Det kan vara upplevd kompetens både hos en själv och i ens omgivning. Vi har ju pratat om det lite grann förut. Det här med liksom powerdressing, om man drar på sig en dyr kostym. Och det kan också ge en följsamhet. Alltså man får en auktoritet som gör att andra går med på saker. Och även det har vi tagit upp i det här exemplet med mannen som gick mot rött med kostym och sen med mer vardagliga kläder och fick mycket fler följare som gick mot rött i kostymen, så att säga.
Just det.
Så att det är den typen av fördelar då. Och sen så finns det också en rad nackdelar. Gore och kollegor, en forskare som heter så, fann till exempel att lyxkonsumtion tenderar att trigga en sån här bluffsyndromseffekt, alltså imposter syndrom, att man känner sig som en, man känner sig oautentisk, som att man är utklädd, vilket då kan trigga en, ett sånt här bluffsyndrom, att man känner att man är, går runt och spelar teater, och vilket kan sätta sig på självkänsla förstås och prestation och såna saker. Så den typen av effekt kunde man faktiskt se i, hos folk i olika inkomstgrupper. Så att det var inte bara så att säga, fattigare som hade den upplevelsen.
Gud, intressant.
Lyxkonsumenter kan i vissa sammanhang uppfattas som mindre varma och mindre socialt kompetenta eller mindre sociala. Det uppfattas som att de försöker manage impressions. Hur ska man översätta det? Alltså att man går runt och försöker liksom framstå på ett visst
styra
sätt.
Styra folks intryck av.
Alltså styra folks uppfattning. Och det här gör då i sin tur att folk som har olika typer av lyxattribut, kläder eller annat, i vissa sammanhang uppfattas som mindre attraktiva som vänner. Man hade gjort någon studie i så kallade warmth-oriented job settings, alltså sånt där man jobbar med människor och sådär. I den typen av miljöer så var det inte ett plus att ha de här lyxkläderna då.
I vilken typ av miljöer?
Arbetsplatser där man har ett väldigt tydligt människofokus, till exempel på HR-avdelningar och sådär.
Ja. Ja. Just det, då ska man inte traska in med sin Louis Vuitton.
Exakt. Man stämplas relativt ofta som mer slösaktig eller materialistisk, och det går ju att fatta.
Yep.
Och jag menar, det där är ju knepigt. Alltså, om vi ska bara stanna upp lite, så tänker jag så här, en lyxprodukt som jag är jättesugen på är just en sån här orimligt dyr klocka.
Ja, men Björn, är det då en sån klocka som gemene man kan se är orimligt dyr, eller är det något som specialister ser?
Nej, jag är ingen specialist själv. Jag är liksom ingen sån finsmakare. Men jag vet en specifik modell som jag tycker är väldigt fin.
Ja.
Men jag menar, det finns ju kopior på den för 1500 kronor, så att säga. Och sen har vi såklart en kvalitetsaspekt. Men det är ju något i den där lyxgrejen, tror jag, som lockar. Så att även om jag så att säga kan se grått människoperspektivet på det här, så är jag ju inte immun mot det själv. Men sen så tänker man så här, om man står inför ett sånt konsumtionsbeslut, vilket jag inte gör speciellt ofta. Men tänk vad man skulle kunna göra med de pengarna istället.
Ja, mät dem i refreshers. Det godaste godiset som finns, som kostade 50 öre när man växte upp.
Ja, ja, ja.
Det är 300 000 refreshers för en 150 000 kronors klocka. Livstid av refreshers.
Och på någon nivå kan man ju tycka att det nästan är, alltså att det är lite moraliskt tveksamt.
Ja, men då vill jag tillägga att många av, nej inte många, men om man vill så kan man ju se de där konstiga konsumtionssakerna som investeringar. För att en sån klocka som du trånar efter Björn kanske kommer vara värd exakt lika mycket, om inte mer, när du sen ångrar dig och hellre vill köpa refreshers.
Just det. Sant.
Så kan man ju se det också.
Så kan man se det också.
Men jag kan hälsa från en som faktiskt har, som, jag har ju en Rolex-klocka, men den kostar ju inte mer än en månadslön. Men den får jag, när jag sätter på mig den, så kan jag på mig till och med smutsiga kläder och trötta skor, men jag känner mig ändå som en värdig, lyxig människa.
Och det är mycket värt.
Faktiskt.
Ja.
Ja, det är det. Även om jag i början tyckte att det kändes skämmigt, för att jag kände att nu kommer folk tro antingen att den är falsk, eller kommer fatta, varför har hon en lyxig klocka?
Och de som ser lyxkonsumenter på det här sättet är ju sådana som inte lyxkonsumerar själva, ska jag tillägga. Som har den negativa uppfattningen kring lyxkonsumtion, att man ser det som slösaktigt och omoraliskt, helt enkelt.
Just det.
Och sen så tyckte jag, det var också en rolig passage i den här studien då, som är så här, att in a mating context, alltså när det handlar om att träffa en partner,
para sig,
så kan lyxkonsumtion minska en kvinnlig konsuments chanser att locka en potential male mate.
Så tjej med lyxig grej blir inte attraktiv för kille?
Det kan vara problematiskt, nämligen därför att det signalerar höga finansiella förväntningar.
Just det, hon är dyr. Ja.
Hon är dyr i drift. Ja.
Och vi lever i det samhälle där mannen tydligen ska sköta driften av kvinna.
Ja, visst. Men,
Men jag fattar. Ja.
Det är ganska traditionella könsroller, men sådana visst. Finns ju.
Ja, men det blir dyra presenter, dyr uppvaktning och så. Ja.
Ja. Vill ha en tuff brud i lyxuppvaktning. En tuff brud i lyxuppvaktning. En tuff brud i ett snyggt fodral. Vill ha en tuff jäkla brud som är precis som jag. Avslutningsvis tänkte jag att jag ska bara ta upp en kul artikel av en som heter Douglas van Preet. Han har skrivit en artikel då om lyxvarumärkenas marknadsföring ur ett psykologiskt perspektiv. Och han menar att lyxvarumärken använder sig av samma strategier som man kan se hos folk med till exempel narcissistisk personlighetsstörning eller höga nivåer av psykopati.
Nej.
Jo, att de så att säga ökar sin attraktionskraft med samma psykologiska strategier. Och han tar exempelvis upp det här med intermittent förstärkning då, som vi har pratat om i många avsnitt, gjort ett helt avsnitt om. Det vill säga att man så att säga man belönar ibland oregelbundet, och på så sätt skapar man en besatt hos mottagaren.
Nej, men gud!
Och han tar till exempel upp som exempel det franska lyxvarumärket Hermès, som jag inte har någon koll på och inte ens vet om jag uttalar rätt nu. Men
jo då, Hermès kan man säga.
Lyssnarna vet vad jag menar. Jo, för det vanliga då, alltså det vi förknippar med en så här bra kundupplevelse och ett bra varumärke, det är att de ska vara så att säga pålitliga, så här, finnas där, de ska vara konsekventa, man ska kunna, du vet, få tag på kundtjänst, det ska vara förutsägbart och sådär. Men ett varumärke som Hermès då, de jobbar helt annorlunda, men en slags anti-marknadsföring. De har någon väska, de har en specifik väska som är ikonisk och som är, eller åtminstone var vid tidpunkten för den här artikeln när den publicerades, var dyrast i världen. Från 90 000 kronor upp till, vad blir det? 5 miljoner kronor var det någon som såldes för på en auktion. En vanlig väska helt enkelt. Och den här säljs då på ett sätt som gör att väskförsäljaren har så att säga total makt är mäktigare än konsumenten. Relationen till den här väskförsäljaren är liksom A och O. Och man ska inte vara säker att man får svar om man hör av sig och så.
En riktig så fuckboy-väska.
En uttalad antimarknadsföringsstrategi där man ska bete sig som en narcissistisk partner egentligen mot kunden. Och på så sätt kan man skapa den här som besattheten då, som driver upp priserna på det här viset.
Men gud, och som det funkar.
Det var bara kul att läsa tycker jag. Och apropå, då kom jag att tänka på en grej som var... Jag berättade om den här klockkillen till det avsnittet som själv gick runt med någon slags subtilt lyxig klocka.
Ja.
Jag sa till honom att jag är lite intresserad av att skaffa en klocka av det och det märket och den modellen. Mm. Och då sa han, aha, okej. Okay. Ja, bra att du träffade mig då, för jag kan liksom hjälpa dig med det. För jag kan snacka med en försäljare.
Ja, just det, för det här kan inte vem som helst kan inte klampa in och köpa den här.
Nej,
utan det
exakt.
Krävs den här goda kontakten.
Så det var väl precis den grejen också då, att man ska liksom ha någon typ av störd relation, någon slags liksom sån konstig intermittent förstärkt relation med en någon slags mäktig försäljare då, helt enkelt, för att kunna få till det.
Men gud.
In a land where evil prevails, legend told of a bag whose power gave the wearer the strength to conquer all.
Find me that bag. You are my destiny.
Det var det jag hade om lyx och lyxkonsumtion idag. Jag ska säga, om någon är intresserad av att lära sig mer om detta, så kan jag rekommendera en artikel som heter The Psychology of Luxury Consumption av David Dubois, Sungjin Jung och Naila Ordabayeva. Hittas på internet.
Oh, Björn, vad lyxigt för mig att du vecka ut och vecka in gör så otroligt mycket fantastisk research på ämnen som jag ibland inte vet att jag är intresserad av och ibland är så intresserad av så att det inte är sant, men du lyckas ändå överträffa mina förväntningar. Det var allt för detta avsnitt. Tack lyssnarna, tack fantastiska Björn Hedensjö. Tack Peter Malmqvist som klipper den här podden. Tack vår producent Clara Wallin och tack till Beppo där vi får spela in den. Vi hörs igen om en vecka och det vore väldigt lyxigt för oss om ni vill gå in på Spotify eller podcast eller vad det nu är för ställen som ni lyssnar på vår podd på och ge oss ett fint betyg eller skriva en kommentar, och sånt uppskattar vi jättemycket. Men Björn, hade inte du någonting roligt att berätta?
Ja, det är så här att om man identifierar sig som chef och vill hänga med mig i 2 dagar i mars, så kommer jag att ge 2 olika kurser då. En ny som chefkurs och en kurs i stresshantering för chefer. Och allt är forskningsbaserat såklart. Och jag vill i all ödmjukhet säga då att det här är 2 väldigt bra investerade dagar för de som går. Och det är 2 platser, men eftersom vi har så underbara lyssnare och jag vet att vi har ganska många lyssnare som är chefer, så vill jag erbjuda dem en plats om de är intresserade.
Och var hittar de då mer info om detta härliga?
Jo, det gör man på min hemsida bjornhedensjo.se, och där finns det en liten flik som heter kurser och där finns alla detaljer och hur man bokar och så vidare.
Kul, då kan jag hälsa jag som faktiskt har gått en chefsutbildning med hos Björn för flera år sedan. Kan hälsa att han är en fullkomligt fantastisk utbildare, så ta denna chans, kära lyssnare.
Åh, vad fint, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.